Och det är många detaljer här som man ska lägga märke till, för att då får man också se att det nya testamentet undervisar om hans verk, hans försoningsverk, hans uppgift, hans uppdrag, varför människor förkastar honom och ropar bort med honom, bort med honom. Så är det sagt alltihop i Gamla testamentet. Det är inte undvikt att Jesus behöver inte säga så många egna ord när han hänger på korset. Han bara citerar skriften. Han kanske läste hela psalm 22. Han läste förmodligen inte Bibel 2000 med skrumpnade händer och fötter, utan sannolikt genomborrade. Ja, Jesaja-rullen kommer ju in på Messias, vem han är, gång på gång. Det är Jesaja som vi möter det märkligt obegripliga, att han ska födas av, han ska bli människa i tiden och av en kvinna som är jungfru. Och vad man funderar på detta, och forskarna säger att det kan nog inte betyda jungfru, för det förstår ju var och en att det går inte. Men det står så. Och när samma ord används på andra sidan, så är det alltid en orörd kvinna. Och så småningom i tidens fullbordan så får man svaret. Då, när det går för, då har vi facit och ser vi att det var inte överord. Det skulle inte omtolkas. Men det är ju så att vi vill alltid omtolka. Ni vet hur Abraham och Sara försökte omtolka när Gud sa det omöjliga, att ska få den här säden, den utlovade säden. Och som profetia som är borta i Bibel 2000 om säden som ska komma. Man har gjort om det där till att det betyder att folk ska önska sig den välsignelse som du har fått. När texten talar om att det är ättlingen, säden, avkomlingen via Abraham, Isak och Jakob och David och Israel hela vägen ner där, som är välsignelsen för alla folk. Så gör man om detta. Men det får bli ett annat föredrag att gå igenom det. Men ja, vad var jag nu? Här i Jesaja. Vad sa jag före detta? Ja, jungfrun. Så kommer alltså detta obegripliga helt plötsligt då. När det är den otroende, vilsne konungen som byter ut Guds eget altare mot ett avgudaltare från Damaskus, och säger profeten på Guds uppdrag, du ska få tecken. Och hedningen är så from, så säger jag vill inte fresta Gud och människor. Men då ska i alla fall ges tecknet, och det är detta, jungfrun ska bli havande och föda en son, ska ge honom namnet Immanuel. Och detta upprepas sen i nionde kapitlet. Jag fick en fråga här på rasten som var väldigt bra. Det står olika översättningar när det talas om ljuset som ska gå upp i mörkret och i dödsskuggans stad. Det folk som vandrar i mörkret har sett ett stort ljus, står det i en del översättningar. Och en del översättningar står det ser ett stort ljus, och en del står det skall se ett stort ljus. Vad är rätt? Och svaret är att den hebreiska texten har visshetens verbform. Jag vill inte kalla det tempus, utan perfekt är precis som det betyder på latin. Det är perfekt. Det är säkert. Det är inte så där kanske, eventuellt, så ses vi imorgon. Eller någonting så där. Och det borde och det kunde och det där. Utan det är visshetens tempus. Och det är klart att vi använder ju ofta om vissheten sånt som har hänt. För då först är vi säkra. Det är ju så klentrogna vi. Men därför, det är bakgrunden till att en del översättare har sett ett stort ljus. Och i och för sig, om man tänker på att det profeten säger, det är säkert. Och han har fått det från Gud, inte från sina egna tankar. Han har sett det. Han redogör för vad han har sett ungefär som på video. När det står detta Jesajas chason, så betyder det ungefär detta Jesajas video. Han har sett det. Och hur blir det när man ska återberätta vad man har sett på video? Jo, då säger man ja, och han gjorde det, och sen hände det, och sen så vidare. Så att Tänker man på det så kan man mycket väl översätta det med det folk som vandrar i mörkret. Och så fortsätter jag att beskriva, vad händer nu då? Jaha, de såg ett stort ljus. Och så gjorde de det, och så gjorde de det. Och det är så Jesaja framställer också när han berättar. Han blev genomborrad för våra synders skull och slagen. Han säger inte att han kommer någon gång i framtiden att bli genomborrad. Utan han använder vishetens tempel. Han har redan fått uppenbarat och sett det. Han har 700 år i förväg stått på Golgata, kan man säga. Så, men vi översätter ofta med futurum för att läsaren ska förstå att rikta blicken framåt. Och Jesaja 9 skildrar ju här då så fantastiskt vad det är frågan om. Och hur det blir en befrielse. Och vad är grunden för att bördornas ok ska slå sönder. Och på vilket sätt så är det genom Messias. Ett barn blir oss fött. Och vad får detta barn? Ja, när det då står i sjunde versen. Att han så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Så känner ni kanske igen precis Marias lovsång. Jungfrun själv, så att säga. Som då sjunger ut i Lukas 1. Jag tror jag måste slå upp det, fast jag kan ju hålla mig till gamla testamentet. Men det är svårt. Jag går till Lukas 1. Så lägg märke till hur det där då formuleras. Där står då: han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tro. Vad säger Maria? Hon säger det som står i Jesaja 9. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Det är precis vad som stod här i Jesaja 9 också. Ett evigt rike. Och hela Jesaja-boken vill hjälpa oss att se ordentligt. Varför behövs Messias? Varför behövs frälsningen? Vem är Messias och vad uträttar han? Vad är den verkliga, den stora, stora frälsningen? Och då får jag avrunda med hur allt fokuseras kring Jesaja 53. Och det har jag berättat för flera av er förut. Hur i och för sig en väldigt stor frälsning har ägt rum från det assyrisk-babyloniska riket år 701. Så framhåller profeten, detta är stort och det visar vem Gud är och hur vi får frälsningen. Inte på grund av egen förtjänst och egna gärningar. Men den verkligt stora frälsningen är inte detsamma som denna mäktiga förebild. Och sen ger han i ett sammanhang en förklaring till vad som är den verkliga frälsningen i 40 till och med 66. Och då grupperas allt på ett sånt fantastiskt sätt så att om man går från 40 och från 66 och så går man inåt, så blir det exakt att man träffar Jesaja 53. Och bitarna runt omkring är helt symmetriska. Så Jesaja 40 till och med 66 har exakt tre lika bitar. Exakt tre lika bitar. Och var och en av de där tre bitarna har exakt tre lika bitar. Och de tre bitarna som slås sönder i sin tur har exakt tre bitar. Helt otroligt. Och går man till den där mittersta biten, som då inte handlar om en jordisk frälsning från ett jordiskt folk, utan den mittersta biten handlar om frälsningen från synden. Handlar om Sion och frälsningen från synden, 49 till och med 57. Så är då det också tre bitar förstås. Och mittbiten då, 52 till 54, är då också tre bitar. Och den mittersta av de tre är just 53. Och bara det kapitlet av alla ställen är indelat på fem bitar som är exakt lika stora. Exakt lika stora. Bara det. Jesaja 53 börjar ju då med 52, 13, 15. Och sen kommer 53 till 3. Och sen precis i mitten då, är det fem bitar så blir det ju en mittbit, nämligen tredje biten. Den är då mitten av mitten av mitten. Och den ska jag snart läsa. Men låt mig som avslutning bara visa här då hur oerhört tydligt 700 år före uppfyllelsen den profet som bär namnet Herren och ingen annan är frälsningen, hur han skildrar den. Och då börjar han med att lyfta fram den oerhörda högheten hos denne Herrens tjänare. Han är hög och upphöjd mycket hög och ska bli hög och upphöjd och mycket hög. Han är häpnadsväckande. Men vad är det som är det häpnadsväckande? Jo, att denne trefalt höge kommer i så ringa gestalt. Sägs det i den första av de där fem bitarna. Och det sägs också i den femtonde versen som ofta är felöversatt. Så står det där, han ska bestänka många folk. Det var hans uppgift. Han kom för att dö. Han kom för att offra sig själv. Och med blodet av sitt eget offer bestänka många folk. Försona, frälsa, förlåta, bringa rening. Och det är det som är det häpnadsväckande som betonas här. Så försoningsverket, obegripligt häpnadsväckande, att Gud själv, den trefalt höge, kommer på detta sätt, offrar sig själv för oss. Och sen den andra biten hakar fast då vid detta och säger, vem trodde på predikan? För vem var Herrens arm uppenbarat? Och vad är det då som gör att man inte kan se att det är Herrens verk? Och då betonas det där att han är lösligt. Och det var ingenting. Så det var torr, han kommer torr jord och det var ingen yttre glans och framträdande, det var väl ingenting. Han kom inte med pukor och trumpeter. Så blev han föraktad och övergiven. En smärtornas man, förtrogen med lidande. Lik en som man skiljer ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom. Det andra delen. Och då är vi framme till mitten av mitten. Av mitten. Och när det står att det var våra sjukdomar han bar, så var den allra, nu vet jag, svåra sjukdomar. Det är sådana där som verkligen äter sig in. Så när man här talar om verkligen stora sjukdomen, det är syndens smitta. Och då tar man bilder. Skulle vi ta en bild idag så skulle vi kanske ta AIDS. Men på Bibelns tid så tog man lepra, spetälska. Och det är precis som om den jättestora räddningen från 185 000 assyriska soldater som ligger runt Jerusalem. Det blir inget av. De ska inte sätta sin fot i Jerusalem. Att det är stort och väldigt, så är det ändå inte den stora verkliga frälsningen, utan bara en avglans, en förebild för den stora verkliga. Likaså så är yttre fysiska sjukdomar, de kan vara fruktansvärda annat sådant, men är ingenting emot det det vittnar om, syndens sjukdom som störtar oss i evigt fördärv om inte Messias gör rubbet, allt kommer och gör allsammans för oss. Vår enda rätt, som namnet säger, Jesaja är frälsningen, han och ingen annan. Och hur ska det då gå till? Då får man då höra det i vers 5 som är precis hjärtpunkten i allt det här. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få fri, och genom hans sår är vi helade. Och när det är sagt så går det tillbaka till, ja men vi då? Ja, vi hjälpte naturligtvis till. Nej. Vi gick alla vilse som får. Var och en i sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Så sammanfattas själva centrum. Och efter det kommer den fjärde delen som då skildrar hur Messias blev misshandlad, men han ödmjukade sig, öppnade inte sin mun. Han var lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klippade, så öppnade han inte sin mun. Varför tror att Jesus inte öppnade sin mun? Det stod ju redan i Isaiah 53. Varför tror att Jesus sa jag törstar? Stod ju redan i skrifterna, allsammans. Varför tror ni att de kastade lott om hans klädnad? Det stod ju redan i skrifterna. Varför stack de ett hål i sidan? Det stod ju redan i skrifterna, allsammans stod redan. Och i den här fjärde biten så står det också nionde versen en märklig sak. Det står bland det odaktiga fick han sin grav. Men det betyder inte att han själv i sig själv skulle förkastas. Han blev förkastad för vår skull. När han dog, när det står men hos en rik var han i sin död, så står det på hebreiska pluralis. Det går inte att översätta, för vi har inget pluralis på död. Så det går att säga i sina dödar. Men så står det på hebreiska. Och det talar Paulus om vad det betyder. En har dött för alla, alltså har alla dött. Hans död var vår död. Behöver inte du det? Övergivenhetens totala skilsmässa från Gud, den vi kan ge i vårt ställe. Men han var utan svek, så han fick liv igen. Och så kom avslutningen om just detta märkliga då, den femte biten. Och när det avrundas med genom sin kunskap förklara min rättfärdige tjänare, det många rättfärdiga, då betyder det inte genom att han kunde gångertabellen och massa böcker utan till, inte kunskap i den meningen, utan kunskap betyder på hebreiska ofta gemenskap, obruten, syndfri, full, intim gemenskap med Gud. Ni vet, det kan stå att han kände sin hustru, så betyder inte att han visste vad hustrun hette eller någonting sånt där, utan han kände sin hustru betyder att han hade intim gemenskap. Och på samma sätt kunskap här, det hebreiska ordet betyder då genom sin syndfrihet fulla gemenskap med Gud. In i det sista så sa han, ske din vilja, inte min. Och så här står det dels om rättfärdiggörelsen på grund av hans ställföreträdande syndfrihet för oss, och också om hans ställföreträdande lidande, att han har betalt för oss. Deras skulder är det han som bär. Betonas nämligen att det är han som bär. Det är han som skuldsanerar. Och därför ska jag ge honom det många som han ber. Det starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden, blev räknad bland förbrytare. Han som bar det många synden. Det hebreiska ordet är många, det betyder alla. Han som bar det många synd, det kommer själv avrunda och trädde in i överträdarnas ställe. Det är lite för svagt att översätta och bad för överträdarna. Det gjorde han förvisso, men han trädde emellan. Trädde in i överträdarnas ställe. Så mitt svar blir alltså, är Jesus gamla testamentets Kristus? Ja, det är en kristna tro, men den grundar sig på grammatiken. Den grundar sig på texten. Den är inte ett påhitt som man har liksom, man har skapat sig en tro och sen försökt att pressa in den i gamla testamentet, utan man har hämtat den från gamla testamentet. Och man har jämfört vad apostlarna som registratorer har sett. För de ska ju bara berätta om uppfyllelsen, vad de har sett och hört. Och så jämförs det i skriften. Och det stämmer, det är det som är kristendomen. Det stämmer. Nu är ordet fritt, tror jag. Eller? Det finns säkert många, många frågor och jag får nog inte alls svara på dem, men jag tar risken att ge ordet fritt i alla fall. Vi börjar här framme då. Ja, därför att detta uppdrag var så oerhört, oerhört, oerhört svårt. Finns det ingen annan möjlighet? Och vi kan ju inte fatta att dricka eller ta på sig vreden för alla synder från den första till den sista. Det kan inte vi fatta detta. Så att det är, att vi svårt förstår vi när Lukas talar om att han svettades blod. Om det är möjligt. Men sen kommer i fortsättningen. Dock. Skiden vill jag inte med. Så det är liksom djupet och hemligheten. Vi kan inte förklara till fullo. Vi kan ju säga, ja men han visste ju, han var ju samtidigt Gud. Men det illustrerar för oss hur oerhört, oerhört det var. Sen tror jag var din tur. Ja, man ser ju det att numrering, kapitelindelningen, den är gjord lite slarvigt ibland. Så att Jesaja 53 till exempel, det stämmer ju inte riktigt, utan det är 52, 13 till 15 som är första byggstenen. Och när man också delar in den sista delen, 58 till och med 66, så är det de här tre delarna, 58 till 60, 61 till och med 63, vers 6. Och den sista biten är 63 vers 7 till och med 66 ut till exempel. Så att hade de varit lite bättre där sättstrukturen, så hade det blivit lite bättre kapitelindelning och versindelning. Men stroferna, verserna sätts ju redan på strofer, så att det är inte så svårt att numrera. Det är i synnerhet inte Jesaja, men det blir alltså lite sådana här saker. Så att vi använder oss av de här siffrorna, det är av bekvämlighetsskäl. Vi skulle kunna ha något annat sätt att angöra. Vet Jesus, han hänvisar ju aldrig till siffror, utan han säger, hur läser du på stället om törnbuskar? Då, istället för att säga, hur läser du andra Moseboks tredje kapitel? Jag hade för långt att förklara en annan knepig sak som är intressant, men det lämnar jag, tror jag. Det var någon mer fråga där bak. Ja. Det är ju, dels är det ju skriften, han läser den 22 salmen som börjar på det viset. Och jag tror inte på sådana utläggningar som en del kommer, ja nu blev Jesus förvirrad och han visste inte riktigt och så. Utan han läser dessa ord, och skriftens ord är tänkt för vår begrundan, så att när vi hör honom säga, min Gud, varför har du övergivit mig? Så vi ska tänka på, vad är svaret? Varför blev han övergiven? Och svaret är, på grund av min synd, mitt avfall. På grund av vad vi har gjort. Det är svaret. Och det undrar om inte är någon liknande när Johannes stöparen skickar lärjungarna. Vi vet ju inte säkert. Johannes stöparen, han hade ju varit helt säker på att Jesus var det utlovade Guds lamm. Så han pekar tidigt på Jesus och säger, se Guds lamm som tar bort världens synd. Det är djup insikt. Det är klarhet i skriften det här, mina herrar och damer. Men sen lite senare så står det ju här då att han skickar lärjungarna till Jesus med frågan. Gå och fråga honom om han är Messias. Är det den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och det kan ju vara av två skäl. Kan det naturligtvis vara så att Johannes Döparen som har varit så klar här nu hamnar i nöd och tvivel. Skulle det kunna vara. Men det kan också vara det att han ömmar för sina lärjungar. För nu kommer inte han att vara bland dem längre. Huvudet åker snart. Och hur ska då lärjungarna kunna förstå att Jesus är Guds lam som tar bort världens synd? Då skickar han dit dem med den frågan. För att då vet han att då får de ett bra svar. Och Jesus säger gå och berätta vad. Och så kan de jämföra vad de har sett här precis. Och då är det skriftens vittnesbörd som avgör frågan. Det är det Jesus säger vid något annat tillfälle. Han säger så här, jag vittnar inte om mig själv, säger han. Vem vittnar om honom då? Ja, det är skriften. Och det är han som har sänt honom. Gud. Och jag kommer inte med egna saker utan det har hört och sett hos min fader, det säger jag. Ja visst, och man kan ju, och rabbinerna höll på mycket med så här, de räknade bokstäver och de räknade ord och för att också, och bland annat av det skälet att det kunde ju bli så att man tappade ett ord när man skrev av, man tryckte ju inte mycket, man satt och skrev av, så kunde de sen räkna om och så ser de, om det inte stämde. Men här har det nog blivit ett ord för lite eller för mycket eller någonting sånt där. Men samtidigt som de gjorde det så gjorde de också markeringar då var mitten blir och många sådana här märkliga saker. 119 salmen är ju fantastiskt också. Ni kan ju se där om ni inte vet hur många verser det är, så är det bara och då vet man att det är 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet. Och den är så ordnad att första bokstaven får 8 verser eller strofer. Andra bokstaven får 8 verser eller strofer. Så om ni vill veta hur många verser det är, då blir det alltså 8 gånger 22. Och flera texter är gjorda på detta underfulla sätt. Och vi har, tror jag, som den första översättning, tror jag, satt ut och markerat, inte på alla ställen för det skulle bli för plottrigt, men på några ställen har vi satt ut de hebreiska bokstäverna för att det här vidunderliga fina sättet ska synas och ska bli lättare att läsa psalm 119, för då kan man nöja sig med att läsa Alef, så kan man en liten stund senare läsa Bet och sen kan man lite senare läsa Gimel och sen kan man läsa Dalet och så vidare. Man ser hur det hänger ihop på något sätt. I regel har man väldigt svårt att tänka sig här att den utsände Messias är Gud själv. Så att när det står till exempel i Jesaja 9, hans namn ska vara under rådgivare, väldig Gud. Eller man kan också översätta Gud, hjälten. Så blir det en stötesten för dem. Att detta barn kan vara gudhjälten. För i kapitlet efter så står det att Herren Sebaot är gudhjälten. Precis samma ord. Och de har samma problem som Bibelkommissionen har. Bibel 2000. Så att då säga hans namn ska vara vår Gud är hjälten. Eller någonting, en omskrivning. Så du får inte syfta på barnet. Du kan bara syfta på den himmelske fadern. Och när det då gäller Jesaja 53, då tolkar de det i regel att det syftar på folket. Folkets lidande. Antingen hela folket som har drabbats av förskingring och lidande. eller att det syftar på en kärna i folket, någonting sånt där. Jag har diskuterat med en konservativ rabbin om det där också. Ja, men det går ju inte, för att den här lidande tjänaren, han kontrasteras ju mot folket. Han blev genomborgad, men vi gjorde något annat. Det kan inte vara samma. Och då, jag fick inget svar då, och har inte fått något svar därefter heller. Men man, det står nämligen också på ett ställe att tjänaren kallas för Israel. Samtidigt, därför att Israel hade ju fått ett uppdrag. Israel var ju Herrens tjänare, eller hur? Skulle tjäna Herren och vara ett ljus för folken, för folkslagen. Men så står det ju då, min tjänare Israel har svikit sitt uppdrag. Min tjänare Israel är blind och det ohörsam och gått vilse. Och så mot detta så sätts då den sanne tjänaren. Och det blir alltså det sanna Israel. Han är vad Israel skulle vara. Han är det ljus för folken som Israel hade uppgift att vara. Och man ser att samtidigt som tjänaren kallas Israel, så kan han inte vara det gamla Israel. För att den skildras vad han har för uppdrag mot Jakobs hus och för alla hela folken. Så där. Så, men det har man tagit fasta på och sagt, det tyder nog på att det är ingen messias det här handlar om, utan det är kollektivt här. Och så går den moderna historisk-kritiska exegetiken. De har den tolkningen. Och det här jag sa, hur Jesaja-boken hänger ihop här, det lyfter de aldrig fram, utan de slår sönder Jesaja i massor med fragment och tillägg. Och att det blir så är att man utgår ifrån att texten måste ha vuxit fram som människotankar. Och då menar man att Då kan inte det här ha sagts redan då, utan det måste syfta på någonting som man rent mänskligt har haft hos sig inom sin horisont, så att säga. Så profetior är i princip omöjliga för den moderna forskningen. Det
här är en liten grad under en kollektionsfällande fråga. Vad svarar du på om man säger
Ja, det skulle också betyda att inte bara han gjorde det, utan också soldaterna. Till exempel. Då skulle de ha tänkt så här, nu ska vi försöka få det här att stämma, så därför kastar vi lott om hans mantel. Nu ska vi få det här att stämma, så därför så tar vi och doppar en svamp i ättikvin och skickar upp och sådär. Så att det är ju inte bara det som Messias själv säger och gör, utan det är också det som händer runt omkring honom. Jag kanske svarar så att det blir det, men jag tror inte att det är riktigt bara det, utan helt enkelt att vi kommer inte åt det här, för att vi ska försöka förstå. Det kräver att vi har några paralleller, analogier, och Gud i denna trefaldighet, har vi inga paralleller till. Det är så unikt. Så det är, som man kan, det är en djup hemlighet, ett djupt mysterium, som det heter. Så det, vi kan inte riktigt fatta och förstå det. Den som försöker att sammanfatta Bibelns lära om Fadern, Sonen och Anden så att den blir logiskt begriplig, den har inte fattat det, skulle man kunna tillspetsat säga. Men man kan skriva så här, om man hade en talarstuga rita här, så kan man säga då, att enligt bibeltexterna så ser man klart och tydligt att Fadern är Gud, Sonen är Gud, den helige Ande är Gud. Så man kan skriva Gud och så drar vi ett streck ut till Fadern, och så skriver vi i där då är Fadern är Gud. Så har vi sonen där som skriver sonen är Gud. Och så skriver från anden är Gud. Det kan vi bara göra genom att läsa texterna. Men sen kan vi koppla ihop detta att Gud är en enda. Finns bara en Gud. En enhet. Så vi drar ihop då mellan fadern och sonen ner till anden och så till fadern. Så drar vi som en ring runt omkring så där. Och då skriver vi där mellan fadern och så sonen, så skriver vi där är inte. Och mellan sonen och anden är inte. Och så skriver vi mellan anden och fadern är inte. Så blir det. Därför att det är inte fadern som blir människa och ligger i krubban, utan det är sonen som blir. Men sonen är Gud, så man kan säga att det är Gud som blir människa. Man kan säga att det är Gud som dör på korset. Men fadern kan samtala med sonen och sonen med fadern, och allt det är ett för oss obegripligt stort, beundransvärt, häpnadsväckande en gemenskap. Fadern är evig, sonen är evig, den helige ande är evig. Fadern är omätlig, sonen är omätlig, den helige ande är omätlig. Sonen är allt samma, så den har alla gemensamma gudomliga egenskaper. Bara en enda Gud. Och ändå så är det ett samspel här mellan fadern, sonen och anden. Så det är en djup hemlighet, och det kommer fram lite då i detta som vi var inne på. Så det är inte bara, menar jag, som för att markera hur svårt det är. Men man ser ju, menar jag, där att det är storheten i Kristi verk. Det var ingen bagatell det som där sker. Och det är som sagt bara sonen som är förenad också med mänsklig natur. Så att sonen är både sann Gud och sann människa. Det är också ett märkligt ställe när man tänker han har samma egenskaper, samma kunskap, samma vishet som anden och som fadern, och ändå har han frivilligt när han kommer till världen, så frivilligt så avstår han ifrån att visa hela sin glans och hela sin makt. Frivilligt. Så frivilligt också, så säger han om den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, fadern ner. Han frivilligt har avstått från det. Det blir också ett mysterium. Hur kan han göra det när han är samtidigt Gud? Men det står så. Och det finns sådana saker man kan undra och förundra sig inför. Det är det som man kallar för Jesus förnedringstillstånd. Att han alltså, han är lika mycket Gud, men frivilligt så framträder han på ett lägre sätt i förnedrad form. Det som är väldigt viktigt också att lägga märke till. Och efter sen han har utfört sitt verk så lägger han ifrån sig detta förnedringstillstånd. Då går han genom stängda dörrar och så vidare. Och han kan synas i den här existensen, kan lämna den. Nej, det är nog bara Bibel 2000 som har gjort en felöversättning i Romarbrevet 1:4 där de har fått det där. Jag tror inte där, hur är det där Romarbrevet 1:4, så står det så här i Svenska Folkbibeln: och som genom helhetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från de döda. Och det översätter Bibel 2000 att han blev insatt som Guds son genom uppståndelsen från de döda. Så står det inte i grundtexten. Men däremot så med kraft bevisar genom uppståndelsen det var sant. Precis som en hedning som står och tittar där säger han var förvisso Guds son. Och graden var tom. Det var inte ljug som barn skulle säga. Ja, just det. Jag menar säkert inte det att kalla inte mig god för jag är inte god. Ja, jag tror det. Ja, nu vet jag inte om jag förstod riktigt helt och hållet din fråga. Kanske ta en gång till. Hebreiska har ett uttryck så att man kan, det har blivit gått in i språket från den gamla översättningen, ska inte döende dö, står det inte, utan ska döden dö. Och det är en pleonasm, det betyder alltså att du ska verkligen förvisso dö. Sådär. Och för markera det betyder döden dö. Det är alltså ett förstärkning, du ska verkligen, kommer verkligen dö. Och Bibeln talar om död. Död betyder egentligen skilsmässa. Skilsmässa. Och andlig död, det betyder alltså då att vi på grund av synden lever skilda från Guds välsignelse. Vi vänder det ryggen. Vi behöver inte det. Vi vet bättre. Vi går andra vägar. Det är den andliga döden. Det vill säga det är det tillstånd vi är i på grund av synden. När vi kommer hit. Det måste rättas till. Vi måste räddas, vi måste frälsas. Vi har gått vilse i mörkret eller vi ligger ner i en grop. Vi måste dras upp precis som ett förlorat får. Eller vi har gått vilse någon. Vi kan inte söka, men han söker oss och kommer. Det kallar vi för den andliga döden. Om den kroppsliga döden, det är då när kropp och själ skiljs åt. Den lekamliga eller den kroppsliga döden. Den eviga döden, det är namnet på om när den kroppsliga döden kommer. Vi är kvar i vår andliga död. Vi är fortfarande otroende. Vi är fortfarande borta. Vi har avvisat herden som kom och hämtade oss där och vill dra upp oss. Och så har vi sagt försvinn. Jag vill ligga här. Eller jag vet en bättre väg. Kom inte då. Eller jag behöver ingen skuldsanering. Ska det skuldsaneras så ska jag fixa det själv. Det är den eviga döden. Det som kallas för förtappelse. Eller det eviga mörkret. där det gråt och tanda gnisslad. Och Kristi verk är naturligtvis att han har gott gjort för döden där i detta. Han är skilsmässan på grund av synden. Det som skiljer oss från Gud är synden. Och han är fulla återställelsen eller vägen. Den syndfrihet som vi måste ha inför Guds lag, den har vi. Därför att han är syndfri. Så vi i och genom honom har evigt liv. Och den skuld som måste betalas, den har han betalt. Och det är inte bara då för en. Och därför står det pluralis där. Så. Och därför står pluralis. Ja, han citerar skriften här, den här fina boken som Jesaja-rullen, som är så evangelisk och som är som gamla testamentets Johannes evangelist slutar så här. Och det ska gå ut och se liken av de människor som har avfallit från mig. Deras mask ska inte dö och deras eld inte utsläckas. Det ska vara en vändelse för alla människor. Precis som de här orden citeras ett par gånger av Jesus. Och början av Jesaja talar alltså om hur djupt avfallet har gått, och då står det 9. Jag letar upp Jesaja 1 här, så står det: Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, ni ogärningsmäns avkomma, och så vidare. Så nästan det hebreiska uttryckssättet här är väldigt snarlika när det står i huggormars avföda. Som används då i Nya testamentet. Det är alltså som den eviga elden betyder, man brukar uttrycka eviga straffen, kallas också i uppenbarelseboken för den andra döden. Och det är inte en renings, i katolska kyrkan så har man ju fått in en skärseld, en reningseld, men det beror på att frälsningen så småningom för dem blev en process som vi med hjälp av Jesus och med hjälp av Maria och med hjälp av andra helgon och med hjälp av vissa vallfärder och med hjälp av vissa insatser ska vi så småningom få den där processen klar. Men den blir inte klar för de allra flesta. En del blir den klar för, de kallas för helgon. Men för de andra, de är i alla fall troende och jobbar på, men de är inte färdiga. Då kommer de in reningseld. Och rening på gammalsvenska, det heter att skära. Och därför kallas det skärseld, men det betyder alltså en reningseld. Men den finns inte i Bibeln. Bra till frågan om det, för det är många som har trott att det handlar om någonting sådant, men det gör det ju inte. Det är många som hänvisar till det stället som du nämnde, att det skulle handla om skärselden. Nej, utan vad det där handlar om, det är att vi som troende människor, det är en massa saker vi gör som inte är så bra. Det bränns upp. Men det handlar inte om att liksom gradvis renas till någon frälsning eller någonting sådant. Det är ganska tydligt där. Ja. Var det någon mer om detta? Nej, men det kanske räcker. En fråga till, sen vill Anders avrunda här. Sista frågan. Nej, det står det om de som har dött i otro. De befinner sig ju i mörker eller i fängelse, kallas det. Och när Jesus har fullbordat sitt verk så proklamerar han sin seger. Han predikar inte och ger dem en andra chans eller någonting sånt där, utan det står där att han proklamerar för de döda i fängelse. Det vill säga, det blir ytterligare, det står i första Petri brev, fjärde kapitel. Det blir alltså ytterligare, vad ska vi säga, en pina, att här får de liksom bekräftat att det som de inte trodde på och förkastade och som de har blivit, här visar sig att de trodde fel. De har inte litat på vittnesbördet. Och här är liksom beviset självt att de har förkastat det som de inte borde ha förkastat. Så det är ingen, det är liksom en domspredikan. Men det är första Peter i fjärde kapitlet.